Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
I Tegnérlunden i Stockholm så är det en gigantisk och väldigt manlig staty. Vet du vilken jag menar?
Du tänker på nakna Strindberg.
Nakna Strindberg.
Tänk, det är fantastiskt. Tänk om man skulle sätta upp en naken Knausgård någonstans.
Men du har någon teori där om att den där statyn har en inspiration?
Ja, det är ju Ludwig van Beethoven, för det är nämligen hans panna och bryn som Carl Eld har gett till Strindberg. Och det här var ju efter Strindbergs död, men Strindberg hade nog blivit glad om han hade fått se det, tror jag.
Säkert. När vi började prata om att vi skulle göra en podd om Beethoven, då blev jag naturligtvis livrädd.
Varför för
att
det?
Nej, men alltså, det är något så stort och mäktigt, och det är svårt att ta sig an en så stort och komplext konstnär och kompositör.
Tänker du på A Clockwork Orange, där ju liksom Beethoven är våldsframkallande?
Ja, kanske det. Men det är ju någonting väldigt bombastiskt. Men, och han är ju på ett sätt själva sinnebilden av klassisk musik, i alla fall för mig. Det är symfoniska melodierna, de här våldsamma kasten hit och dit och så.
Och de här små korta pregnanta grejerna som da-da-da-da.
Just det, precis. Men det finns ju liksom lite mer romantiska sidor av Beethoven också, förstås.
Ja, alltså hans personlighet fick väl liksom stor modell just för den romantiska bilden av en kompositör. Alltså någon som har håret på ända, alltså just det här bohemiska. Och som inte klarar av det dagliga livet utan går omkring med och ser smutsig ut och inte kan laga mat. Och som liksom det har det svårt, men som ändå på något vis bryter igenom det där. Och det har ju gjort att man kallar Beethoven för en titan.
Mm.
För övrigt, den där statyn i Tegnérlunden är ju en titan. Man ser att Strindberg försöker bryta sig loss ur klippan som han sitter i. Va?
Just det.
Och det där går tillbaka på, alltså titan, kanske man tänker sig, alltså någon som är väldigt stor, storväxt, en atlet.
Mm.
Men det syftar ju på den där mytologiska Prometheus, alltså han som gav elden till människorna och som just därför straffas av gudarna.
Ja, han blev fastnaglad i en klippa.
Just det.
Det var någon korp eller en
örn.
En örn förstås som skulle äta hans lever.
Just det.
Och så läkte han ihop till dagen efter.
Ja, precis.
Fick lida igen.
Ja, just det. Nej, men, och som ändå gör alltså något så stort, alltså ger elden till människorna, och man hade tyckt då att Beethoven, han var också så full av eld i sin musik. Men alltså, för det första, han var ju under medellängd. Alltså.
Okay.
och liksom, hur stor var han? Jag menar, han skrev inte så här jättemycket musik. Han blev ju alltså, fick ju leva 20 år längre än Mozart till exempel, men skrev inte alls lika mycket musik som
han blev
Mozart.
56 år.
Ja. Och jag menar, Mozart skrev 41 symfonier. Det gjorde han inte, för att De som han skrev först, det var, då skrev han av andra symfonier. Då var han väl liten, men ändå 41. Det är jättemånga. Beethoven skrev 9. Och ändå så anses han vara så märkvärdig. Men det är klart, hans symfonier är ju väldigt stora byggen.
Men Beethoven föds då på slutet av 1700-talet, eller man säger andra delen av 1700-talet.
Ja, just det. Han föds i december 1770, och han föds i Bonn, som ligger vid floden Ren, nära alltså Frankrike. Och det där ska man komma ihåg, det präglade honom ganska mycket. Han kallade sig aldrig för tysk, han kallade sig inte för vinare heller, för han kommer ju sen att leva i staden Wien, utan han kallade sig för renländare.
Mm-hmm.
Och mycket av det här revolutionära hos Beethoven, det hänger ju ihop med franska revolutionen. Alltså, tänk, han var ju 18-19 år när den hände.
Just det.
Så det är klart, han tog intryck. Och den musik som sen de franska revolutionärerna skapade, tror jag påverkar honom ganska mycket. Så att till exempel hans så kallade pastoralsymfoni, den påminner väldigt mycket om någon slags kantat till skördefestens och jordbrukets ära som gjordes då i Frankrike, där man gjorde just sån här musik som skulle helga revolutionen. Det där menar jag är en aspekt av Beethoven som har tryckts ner.
Varför
det,
då?
Det franska. Och så.
För att han ska så vara så oerhört tysk då?
Ja. Precis. Och också vinsk, va? Han ska ju betyda mycket för vins varumärke och vinklassicism och sådär.
Just det. Men han var tidigt otroligt skicklig pianist, va?
Ja, visst. Det var ju så han liksom började slå vinarna med häpnad. Och när jag säger vinarna så menar jag inte folk i allmänhet, utan jag menar fint folk. Alltså jag menar riktiga topparistokratin, och det var ju de som byggde de här stora palatsen, och där drällde han nog ganska ofta, och ordet klaverlejon tror jag kom med honom.
Klaverlejon?
Ja, det är alltså, klaverlejon, det förstår man väl alltså, det är då en manlig pianist, jag menar lejon finns ju i bägge könen, men det är en manlig pianist som är liksom, ja, kung vid pianot och samtidigt lite vild, va? Och så ser man då Beethovens frisyr till
det. Som står på ända.
Ja.
Och också, vilket många liksom inte förknippar sådana typ überklassiska musiker till, är ju att han var en duktig improvisatör också.
Ja, det var ju det som han verkligen impade med liksom. Han kunde ju improvisera brallorna av vem som helst, och folk, berömda pianister som skulle tävla med honom fick ju liksom lämna stan då, mer eller mindre svans mellan benen, när Beethoven hade liksom fullständigt massakrerat deras egna försök med improvisationer.
Men hur gick det till? Jag måste bara, alltså är det som ett rap battle eller?
Ja, alltså det var, jag föreställer mig att man hade ett tema som väl var något som alla kände till, eller något skäligen enkelt rullutt, va? Och sen gällde det liksom att styra ut den där så mycket som möjligt. Och Beethoven skrev väldigt många sådana här variationer över ett tema av den och den, eller av sig själv och så. Det är musik som inte spelas så där jätteofta, utan det som pianomusiken av honom som är känd, är ju de här 32 sonaterna och pianokonserterna. Och det här med de 32 sonaterna, det är ju ett sånt där mandomsprov för pianister. Man ska helst någon gång i sitt liv inför publik spela alla 32. Och de slutar ju med en så kallad arietta. Den sista sonaten, den har bara två satser, och den andra och sista är då en, just en liten enkel melodi som han sen varierar och utvecklar på ett oerhört sublimt sätt, och som han pryder med en massa drillar.
Det här är ju väldigt suggestivt med drillar. Det är liksom, man lämnar ju så att säga melodin, och sen så blir det den här krispiga känslan.
Ja, det är ju så svårt att spela det där. Ja. Alltså. Leif Ove Andsnes, du vet den norska pianisten som ju har varit besatt av Beethoven i ett decennium ungefär, och bara inte gjort annat än spela honom. Han har den här teorin att det här hänger ihop med hans dövhet.
Just det. Och att det där är ju lite speciellt, och det är ju lite svårt att förstå att man kan skriva musik, förstår man ju att man kan göra om man hanterar liksom ett notblad och kunskapen, men att höra musik utan att ens öron fungerar, så det är ju väldigt svårt att förstå.
Och då måste det ha vibrerat på något alldeles särskilt sätt, alltså också på kanske med dåtidens flyglar. Beethoven testade ju alla möjliga flyglar hela tiden, och man gjorde dem ju kraftigare och kraftigare för att han skulle ha en chans att höra. Vi ska ju komma ihåg att han blir ju riktigt, riktigt döv de sista åren. Alltså dessförinnan är han ju, kan han ju höra en del, men har säkert tinnitus och distorderad hörsel. Men han slog nog sönder en hel del flyglar.
Det finns ju en scen i en film om Beethoven. Den heter Immortal Beloved.
Ja, min odödliga älskade. Och det ingår i romantiken kring Beethoven. Ja.
Just det. Och där är det ju en scen när han står på scenen och mottar publikens ovationer för den nionde symfonin. Ja. Och det är väldigt snyggt faktiskt gestaltat. För man hör den här... Man känner verkligen Beethovens dövhet på något sätt. Alltså att det susar i öronen och så ser man alla folk som ropar och skriker. Det är en ganska suggestiv scen.
Mm, och så är det en av de medverkande då som får vända på honom. Han har då, så att säga, inom citationstecken dirigerat.
Ja.
Och då får han ta emot jublet, för han hör ju inte jublet, han måste se det.
Men jag håller mig kvar där vid det här med dövhet och musik. För jag har varit lite fascinerad av det. Jag träffade Polarprisvinnaren Evelyn Glennie, eller Dame Evelyn Glennie, för hon är nämligen adlad. Hon är ju slagverkare och döv sedan 12-årsåldern. Och när jag frågade henne, det är ju säkert inte första gången hon får den frågan, men hur hon kan höra trots att hon är döv, så var det liksom en icke-fråga för henne. För att hon hör genom sitt skelett, alltså sin kropp. Så hon menade på att den här hammaren och det i örat, det är liksom ett sätt att ta till sig ljudvågor. Ett annat är genom kroppen. Det är oerhört fascinerande, men hon är ju vansinnigt skicklig. Och det är ju inte så att hon snubblar på takterna när hon spelar med andra, utan hon hör ju uppenbarligen och kan sätta synkoperna exakt. Mm.
Ja, nu var ju inte Beethovens slagverkare, även om nog
folk... Det lät ju nästan så.
Säkert på den tiden kan de nog ha upplevt det så. Och den här kvinnan som hette Nanette Streicher, som levererade hans flyglar, hon drev en flygelfirma.
Som gick bra, kan man tänka
sig. Ja, hon försökte verkligen ta hand om honom på olika sätt. Men kanske att han utvecklade också flyglarna indirekt med sina anspråk. Nej, men han... Han skrev ju musik för, inte slagverk i första hand, men ta till exempel sån märkvärdig musik som han skrev när han var döv och stendöv, de här sista stråkkvartetterna.
Just det.
Och där kan han väl inte ha känt så mycket. Beethoven kunde visserligen spela fiol och framförallt allt fiol. Han satt som barn, eller som ungdom, så fick han sitta i Bonns hovkapell och spela allt fiol. Men så det här måste ju varit en ren abstraktion ändå från hans sida. Och det här är ju musik som har fascinerat och förundrat och också förfärat både samtiden men också eftervärlden.
Det här är ju oerhört vackert, men det känns ju liksom mer intellektuellt. Inte den där passionerade på det sättet, utan...
Och det känns väl inte liksom tidigt 1800-tal?
Nej.
Eller hur?
Nej, verkligen.
Det är många som tror att det kan vara Shostakovich eller sånt där. Det här är ju förresten musik som... Salig Philip Seymour Hoffman spelade i en film som en av sina sista filmer som heter A Late Quartet. Där,
ja, den handlar om en kvartett.
Ja, om fyra personer i en stor kvartett och så deras förvecklingar. Och de spelar ju då den här musiken i filmen. Och det är liksom sådär typiskt New York intellektuell film. Och det här har ju också haft en ganska hög snobbfaktor, eller har?
Ja, jag skulle ju säga det, för att det finns ju två stycken liksom musikstycken som brukar nämnas som en just snobbgrej. Om man ska liksom framstå som att man kan en massa om klassmusik och så, då är det ju som Goldberg-versionen av Bach, helst spelad då av den kanadenska pianisten Gould, och sen är det de här sena stråkkvartetterna.
Ja, den här Arietta med drillarna, den hör också dit, den ja. Som vi körde först här.
Just det, nej, men jag kan liksom höra för mitt inre liksom någon som på frågan, lyssnar du på klassmusik? Ja, men då lyssnar jag nog helst på Beethovens sena stråkkvartett.
Då kan jag berätta om en sån som skulle säga det, och det var alltså Olof Lagercrantz, kulturchefen på DN med mera med mera. Jag vikarierade som sommarredigerare på kulturredaktionen där under hans egid, som man säger. Och då när jag sökte det där vilket, så frågade jag någon så där, jag menar, det här med att jag är rätt bra på musik, är det någonting som kommer med här? Ja, sa den här personen, du kan ju alltid prata om Beethovens sena stråkkvartett, för det har Gunnar Ekelöf sagt till Lagercrantz att det är fint.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kanske säger någonting om. Men du, Camilla, varför framstår det här som så intellektuellt och fint?
Ja, det är väl det att det inte är särskilt lättillgängligt. Det är ju inte, vad ska jag säga, insmickrande musik. Och just det här med fyra allvarliga stråkmusiker som sitter tätt tillsammans tyder ju också på att det är något liksom introvert som är i görningen. Och sen så naturligtvis det här har med mytbyggandet av Beethoven att göra. Det här är bland det sista han skrev. Man förstod det inte riktigt. Och ändå så triumferade, så att säga.
Mm.
Och det är både rätt och fel. Därför att en mycket ung Mendelssohn som var, vad var han? Han var 18 år när Beethoven dog. Han snappade genast liksom de här kvartetten och hade också hört talas om dem och kunde dem fastän han bodde i Berlin. Så de måste ju ha varit utgivna på något sätt.
Mm.
Han skrev genast en stråkkvartett till minne av den stora Beethoven som just hade dött, som lånar av det här sena stråkkvartetten. Mm. Så att nog fanns det folk som var med på noterna, så att säga. Och Åke Holmqvist som har skrivit den här magnifika, monumentala biografin över Beethoven. Det är verkligen ett ovanligt verk i svensk musikpublicistik.
Den ligger här på bordet. Den är alltså nästan en decimeter hög. Ja, 997 sidor tror jag.
Han har en väldigt intressant teori, nämligen att Beethovens sponsorer då är i hans tidigare liv när han var det här liksom, salongslejonet med sitt pianospel och så. Och lite grann busen där som ändå liksom fick vistas i de fina salongerna och, som man säger, epatera, alltså förfära på ett charmerande sätt, fint folk. Att de här sponsorerna ville att han skulle vara lite svår och liksom experimentell.
Mm.
Så att Holmqvist menar då tvärs emot den traditionella uppfattningen att Beethovens järvheter, det var delvis beställningsuppdrag.
Mm. Mm.
Det tycker jag är en fascinerande tanke. Och då menar han att det berodde på att de här aristokraterna ville liksom markera sig gentemot borgarna i Wien som bara gillade liksom italienska slagdänger och så småningom Rossinis operor som blev liksom det som man tyckte om i Wien.
Mm.
Att det här var ett sätt att skilja ut sig från de här lite uppåtsträvande borgarna som började komma.
Mm. Men jag tänker också, det framgår ju i brev av Beethoven att han i med den här dövheten att han ville ta livet av sig. Alltså att det här är ett resultat av väldigt stark melankoli.
Ja, tror jag det.
Ja.
Det är väl inget konstigt. Alltså, här börjar det liksom gå jättebra för honom. Och så börjar han väl känna liksom den här tinnitusen och hör sämre och sämre. Och då skriver han... han skriver någonting som har kommit att kallas för Heiligenstadt-testamentet. Han är då i förstaden Heiligenstadt. Och där skriver han ett brev till sina bröder att... Ja, ni måste förstå mig alltså att det här kommer liksom att förstöra mitt liv, men det slutar med att han ändå på något vis, jag ska försöka kämpa mig igenom det här.
Mm.
Det här är ett brev som man aldrig skickar iväg. Mm. Det är ett sätt att, ja,
dagbok.
Ja, vräka ur sig alltså sin ångest och Ja, han förstår väl att hans pianistiska karriär, alltså som artist, är i fara. Mm. Och att det är nu som kompositör han måste försöka.
Men det är inte så att man kan höra liksom i de här scenerna, för jag upplever dem i alla fall som ganska melankoliska och ja, djupa sådär. Mm. Är det inte den sorgen man hör i de tonerna?
Jo, det är det väl. Visst är det det. Sen är han experimenterar. Han experimenterar då under sina sista år med en annan typ av harmonik. Till exempel han blir intresserad av mer modal harmonik. Det som kallas för kyrkotonarter. Han kollar mycket på Händel. Han är fascinerad av Händel. Tycker att Händel är jättestor. Större än Bach. Mm. Och börjar jobba med fugor och sådana grejer. Mm. Som ansågs gammalmodigt. Men det gör han. Och han gör ju mäktiga fugabyggnader. Och det finns ju till exempel en stråkvartett som kallas för Große Fuge. Och den är jäkligt svårsmält, alltså även idag. Den har jag jättesvårt för. Alltså då, det är verkligen hardcore Beethoven. Det är nog det värsta han har gjort. Men vi ska komma ihåg, det fanns många Beethoven. Det finns också den kommersiella Beethoven. Mm. Jag tycker vi slänger in en sån nu för att pigga upp oss här. Alltså, han under ett antal år när han inte är särskilt produktiv, när hans energi går åt till att försöka bli styvfar till sin brorson, plastpappa till brorsonen, och det är en förfärligt jobbig historia som inte visar Beethoven från någon speciellt sympatisk sida. Då skriver han ju inte några större mästerverk sådär, men då brödskriver han, gör en arrangemang av folkmelodier. Mm. För det här med folkmusik börjar bli stort.
Det är vi alltså i början av 1800-talet?
Ja, precis, 1810-talet där, mm. Det är då han gör det här. Och då skriver han alltså bulkvis med arrangemang av folkvisor som han får från en förläggare, och han känner ganska bra på det. Och det är liksom i svensk stil, det är engelsk stil, det är walesisk stil, det är skotsk stil, det är alla möjliga stilar. Okay. Alltså, det finns liksom, han levererar vilken smak ni vill ha, vanilj eller jordgubb. Liksom.
Men då tycker jag vi lyssnar på en supervisa.
Ja, det gör vi, en engelsk sådan. Because the vacant greeting of hearts in union meeting, and oh, for our next merry meeting, Hussar and for one not ever. Come here, be my good fellow, be my little fellow, and let's be merry and mellow, and let us have one not ever.
Det här var ju bara ett litet fragment, men i slutet av den här framförandet på CD-skivan så skrattar publiken.
Ja. Jo, men alltså det är klart att han kunde väl underhålla och sådär, absolut.
Men det är ju inte skratt man förknippar Beethoven med.
Nej, jag vill bara lägga till här, jag undrar om han visste vad den här, han förstod ju att det var supervisa, men jag tror inte han förstod texten. Jag tror inte han var nog bra på engelska precis, och han franska kunde han väl rätt skapligt och italienska, men han var ju inte särskilt berest eller sådär, det var han inte.
Men när du säger att man skriver för brödfödan, hur går det till rent liksom konkret? Alltså, ges du ut och köps av folk? Eller hur är det?
Ja, det var ju så det var. Alltså, det är ju nu som det börjar, alltså musikförläggarna börjar spela en viktig roll, i och med också att du får ett framväxande borgerskap som börjar ha klaverinstrument och sånt hemma, och det behövs musik helt enkelt. Dessförinnan så var ju, jag menar, aristokraterna, de behövde ju inte förlägga musik, utan de kunde ju bara beställa ny hela tiden. Mm. Men nu finns det en marknad helt enkelt, och Beethoven blir ju alltså den första riktiga frilanskompositören vi känner till. Mozart försökte ju, men han aldrig blir lika framgångsrik som Beethoven i den aspekten. Och nu är tiden mogen. Och sen hände ju någonting i samband med Napoleonkrigen där, att aristokratin alltså förlorar ju sin makt och också väldigt mycket pengar. Mm. För att på Beethovens tid då, före Napoleonkrigen, så har ju aristokrater då från hela det här Habsburgska riket har ju sina egna privatpalats. Och det är fascinerande att tänka sig att en så stor symfoni som Eroikan, att den alltså genrepades i ett sånt där privatpalats. Mm.
Eroikan, det är alltså hans tredje symfoni.
Den är mest, ett av hans mest omvälvande verk. Alltså,
och experimentellt och nyskapande.
Ja, verkligen. Mm. Mycket mer egentligen än femman. Och alltså redan i sjunde takten alltså, så hände ju någonting som gjorde att säkert de här aristokratiska lyssnarna och musikerna själva spetsade en rör. Oj, ett sis.
Men Camilla, då får du nog guida mig här så jag hör det här.
Ja, det alltså du måste sätta på dig liksom 200 år gamla öron här och okay. Förstå vad speciellt det är med den här tonen. Alltså ungefär så här. Dai, 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 da, 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 da.
Just det.
Sis.
Ja, det är
lite S-dur.
Det är snyggt.
Ja.
Det låter ju fint och suggestivt och så, men vad är det som är så speciellt med den här?
Ja, nej, men den vänder ju musikens riktning åt ett oväntat håll. Va?
Just det.
För att det är ju mycket sån här vinklassisk musik där man känner att man vet precis vad som ska komma.
Ja.
Och det där är Beethoven väldigt bra på att lura en med att man inte vet vad som ska komma.
Men det är också så med Beethoven att han har en jäkla massa hittar alltså. Som folk kan liksom da-da-da-da och liksom
ja, men det är ju inte så många melodier egentligen. Den mest kända melodin, alltså Beethoven är ju inte på det viset en riktig melodimakare. För du säger da-da-da-da, det är ju liksom ingen melodi.
Nej, det är
eller,
da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.
Det är inte heller det. Men det är klart, sen har vi ju det här. La, 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 la.
Du suckar, den ja. Är den mest känd.
Tycker du om den?
Ja, jag vet inte. Jag vågar inte säga vad jag tycker om. Alltså, det är ju en melodi i alla
ja,
fall.
Det enda roliga med den tycker jag det är den där synkopen som kommer.
Just det.
Det är den liksom enda roliga med den.
Ja. Men den är ju någonting som man får ackompanjera väldigt mycket.
Ja, det är visst. Det är, alltså den som ju verkligen satte igång kulten av den nionde symfonin. För den, okej, vi har den berömda historien som vi var inne på då att Beethoven inom citationstecken dirigerar ur uppförandet, hör inte jublet etc. Men det där jublet det kom från en ganska trång krets av liksom Beethoven-fans som tänkte vi måste göra någonting för Beethoven här, det är så synd om honom och så. Vi måste få till att han skriver mer musik fastän han är död. Men sen, efter hans död, så nian spelades inte speciellt mycket och särskilt inte i Wien.
Nej.
Utan den orkester, eller den stad som verkligen tog över Beethovens symfonier och odlade dem så att det var ju Paris.
Okay.
Ja, där var det en gubbe som hette Habeneck som såg till att Beethovens symfonierna liksom hölls igång. Sen kom en figur med namn Richard Wagner.
Mm, honom har vi talat om.
Ja, det har vi. Och det var han som satte igång kulten av nian.
Okay.
Och vet du varför han gjorde det?
Nej.
Jo, vid det laget så hade Beethoven blivit ett sånt monument i just Tyskland. Framförallt bland romantikerna som ville liksom främja det tyska och i förlängningen ena Tyskland. Så att Tyskland blev ett land och inte en massa små löjliga furstendömen. Och i den strävan så använder man Beethoven nu som en symbol liksom för en slags tysk överlägsenhet. Alltså det fanns inga andra kulturer som kunde åstadkomma såna här symfonier och så. Och, alltså Beethoven hade börjat bli hjälte. Och i och med att den sista symfonin, alltså nian, i och med att den har text på slutet, att man sjunger, det var ju nytt. Det tog ju Wagner fasta på och menade att det här liksom ledde över till hans operor. Därför han ville ju bli liksom den här stora tyska musikern, men han var ju ingen bra på att skriva symfonier, han var ju en typisk teatermänniska. Och då gällde det, då använde han Beethoven som en slags murbräcka därför att motivera liksom varför operor var så tyskt.
Alltså han menar på att här tar jag vid.
Just det, just det. Så att så fort han kunde Wagnerna så, i sin egenskap av kapellmästare på olika operahus i Tyskland, så såg han till att man gjorde nian. Så det var han som liksom lanserade den som någon slags monument. Och sen har ju då den här idén om broderskap som ju finns då i den här sången på slutet. Den har ju liksom blivit då en hymn för allt möjligt. Den har varit en hymn för nazister, den har varit en hymn för socialister. NATO har haft den som en hymn.
Och EU.
Ja, nu är det EUs hymn.
Ja. Ja. Det är ju märkligt, men då pratar vi alltså Wagner, då är det 20 år efter hans död.
Ja, ja.
Men hur var det, liksom, var han, har han blivit större efter än man var när han levde, så att säga?
Han blev, ja definitivt, definitivt. För att där han levde på slutet då på 1820-talet, då var hans musik utkonkurrerad av framförallt Rossini, operor och sådär. Och det här med symfonier, ska man komma ihåg, det var inte då märkvärdigt. Ett stycke orkestermusik, det var opera som gällde. Och Beethoven, han var precis som alla andra kompositörer, han ville triumfera med opera då förstås i yngre
dagar. Och han skrev bara en enda opera?
Ja, han gjorde bara det. Och den var otursdrabbad. Ja, det är en lång sorglig historia varför den var så otursdrabbad. Jag orkar inte dra den här. Men den började som operan Leonora och slutade som operan Fidelio, men det är samma opera i princip. Och det finns en himla massa overtyrer som kallas för Leonora-overtyrer som han då slängde på sophögen. Nej, det gjorde han inte, men som han inte använde sen till sist. Men det är ju sån här väldigt revolutionär opera som handlar om hur en frihetshjälte fängslas, alltså för sina åsikter och sin humanisms skull av liksom en tyrannisk figur, det hela utspelas i någon slags Spanien. Och där sitter han som värsta Amnesty-fången alltså. Och vem är det som räddar honom? Jo, hans trogna fru. Och hon klär ut sig i manskläder och hon går igenom alla möjliga svårigheter för att rädda sin man. Och här blir det ju faktiskt ur, vad ska jag säga, genushistoriskt perspektiv en ganska intressant kvinnobild som tonar fram.
Ja, det är intressant att han lägger såna hornstötar här på henne. Det är väldigt triumfatoriskt.
Ja, visst. Det är, så här brukar inte operahjältinnor få låta. De brukar inte få ha liksom den här rekvisitan av sina pampiga horn. Men så har hon också byxor på sig när hon sjunger det här.
Vad är de sjunger för att då?
Jo, hon sjunger om att hon ska verkligen inte svikta här nu inför sitt farliga uppdrag att ta sig ner i fängelset och rädda sin man. Det ska, utan hon ingjuter sig mod här och det kommer att sluta lyckligt. Och Beethoven har här en sån rörande bild av ett äktenskap. Alltså det här,
som han själv aldrig hade?
Nej, alltså, men han svärmade mycket för det här liksom, det trogna äktenskapet och så. Och han, herregud, hans bror hade gift sig med en kvinna som Beethoven föraktade, för hon hade haft ett barn innan och usch och fy och sådär. Han var ju väldigt, väldigt sådär moralisk på ett löjligt sätt. Och det var det som gjorde att han drog på sig det här med den stackars brorsonen, brorsonens mor som hade blivit änka, alltså Beethovens bror, har dött. Hon kan absolut inte få ha vårdnaden om den här pojken. Nej, det ska farbror Ludvig ha. Och han var ju fullständigt värdelös som far, alltså. Och det slutade ju med att när gossen Karl faktiskt gjorde ett självmordsförsök.
Jaha.
Ja, förskräcklig historia.
Men i den här tjocka boken som Åke Holmqvist har skrivit, han tecknar en ganska, inte helt sympatisk person.
Nej, verkligen inte. Alltså just speciellt den här historien med brorsonen, där bär sig Beethoven förfärligt åt. Alltså. Nej, det var alltså onkeln från helvetet, kan man säga. Men ja, det här med opera, som sagt. Man vet att Beethoven faktiskt funderade på att skriva en Macbeth-opera.
Jaha.
Det borde ju ha passat honom, kan man tycka.
Mm.
Men det blev ingenting av det. Men det finns fragment av en tänkt ouvertyr. Och de fragmenten, de kom han sen att omvandla till en pianotrio som eftervärlden har kallat för spöktrion.
Det här låter ju inte riktigt som en ouvertyr i mina öron i alla fall.
Nej, men det låter väl lite som gothic horror, va?
Ja, kanske det.
Och där var väl Beethoven ganska tidig, alltså, vi ska tala om denna betydelsefulla strömning under 1800-talet som även vi i vår tid är också ganska förtjusta i, eller hur? Hos Mozart har ju lite gothic horror i Don Giovanni. Och hos Beethoven finns det en hel del, och det här skulle väl då symbolisera, eller vara häxorna på heden där som Macbeth möter. Alltså det är kul det här med Shakespeare, va? För att han kommer ju att jämföra så mycket med Shakespeare, för vid den här tiden så bryter det fram en Shakespeare-vurm. I tysktalande länder och Frankrike inte minst. Och vi har ju då en yngre kollega till Beethoven, Hector Berlioz, som kommer att förändra musikhistorien genom sitt Shakespeare-svärmeri. Men Beethoven liknas ofta vid Shakespeare, men faktum är att han tonsatte icke en ton av Shakespeare. Icke ett ord av Shakespeare. Nej.
Men hur kommer det sig att de kopplas ihop då?
Ja, alltså det var väl det att Shakespeare kunde liksom, han kastade sig mellan högt och lågt, mellan folkligt och kungligt, och en var det en narr och en var det liksom en tragisk hjälte och sådär. Den där blandningen älskade romantikerna, för det var ju liksom ett brott mot klassicismen eller upplysningens, ja, det där med tidens och rummets liksom begränsningar som man skulle hålla.
Mm.
Just de där klassiska reglementerna som man då kunde bryta helt och hållet med Shakespeare. Men till exempel Appassionatan, den här pianosonaten som är ju väldigt dramatisk, den tyckte ju dåtiden att det handlar om Shakespeare här. Någon tyckte att det var väl Stormen kanske, och någon annan tyckte att nej, men det här är Kung Lear. Och en tredje tyckte nej, det är ju Macbeth. Mm-hmm. Och så. Och då kommer vi lite grann in på om Beethovens musik handlar om något, alltså där instrumental.
Jag kan ju, även om man liksom inte är någon teaterman och liksom illustrerar uppenbart, så tycker jag ju, och det stör jag mig, måste jag ändå erkänna, det är ju det här teatraliska liksom. att tada, och liksom det här, och så det blir nästan fånigt alltså.
Ja. Men,
det kanske är som Sverigekyrkan, inte vet jag.
Nej, men den tiden, det är ju liksom franska revolutionen och ägt rum, vad du har Napoleon, det är liksom, han reagerar ju på den tiden helt enkelt. Mm.
Jo, men det känns lite osubtilt, känns lite skumfilm på något sätt.
Ja, men det, säg så här då, att det kanske är Beethoven är med och uppfinner det där som sen blir stumfilm då.
Så kan det vara.
Ja, just det, men här har vi liksom originalet ändå.
Jag brukar ju roa mig med att liksom söka på kompositörer som är använda i olika filmer. Det finns ganska bra sammanställningar av det, där man kan söka på kompositör då. Ibland kan man hitta mönster. Att vår tid, eller liksom den tid som det har funnits film i alla fall, har tolkat en kompositörs musik på olika sätt och gestaltat olika. Det har man ju sett många exempel på. Men just när det gäller Beethoven så är det väldigt svårt att hitta en linje. Vet du vad det märkligaste som jag hittade honom i vilken film?
Nej.
Det var Saturday Night Fever.
Nej.
Med John Travolta, väldigt oväntat.
Ja,
jag vet inte riktigt var det är någonstans. Jag försökte söka på det, men liksom, även Fight Club, Die Hard, och liksom, det är alla möjliga filmer som Beethoven. Det kanske säger någonting om komplexiteten och bredden i hans musik, mer än liksom det teatrala.
Ja, och så har vi då som sagt A Clockwork Orange med, ja, Old Ludwig van.
Ja, just det.
Där just Scherzot ur nian, det är ju den som Alex heter han väl?
Just det.
Ja. Så han sitter och hetsar upp sig innan han ska ut och
Idka ultravåld,
alltså vi måste ta lite av den sköna Scherzot.
Det är intressant det här med Alex fascination av Beethoven, för det säger ju någonting om Beethoven, att det är liksom den där, ja, den där giganten, kanske inte är så mycket i musiken i sig. För det här, i så här musik, filmmusiksanalys, så brukar det här kallas för counterpoint, tror jag. Alltså att man använder en musik som man inte alls förknippar med, i det här fallet då misshandel. Men det är ändå väldigt fascinerande att manuset är utformat så att de väljer just Beethoven. Det är ju knappast någon slump.
Mm, mm.
Vad symboliserar Beethoven idag då, tror du?
För att komma tillbaka till Strindberg där, så han hade ju på väggen, hade han ju en sån här Beethoven-mask. Dödsmask.
En dödsmask.
Ja, eller det finns också en livsmask av Beethoven som är lite trevligare att ha i så fall. Och det här var någonting som man hade. Strindberg pratade om sina Beethoven-gubbar. Det var folk som kom hem till honom och spelade stråkkvartetter och sådär. Det här var ju alltså innan det fanns grammofon och radio. Så att skulle man höra musik så fick man göra det själv eller se till att andra gjorde det. Och just det här att ha Beethoven, ja, alltså det är ju liksom det här kämpande geniet, hur han har kommit att liksom byggas upp. Det är många, många ingredienser bakom det. Och han blev ju en hjälte förstås hos Hitler, alltså nazisterna, det säger sig själv. Man brukar ju säga att Hitler, österrikarna brukade tycka att Hitler, han var ju tysk och Beethoven var österrikare, när det själva verket var tvärtom och sådär.
Mm.
Sen blev han ju en hjälte i DDR.
Ja.
De använde sig väldigt, väldigt mycket av Beethoven som hjälte. Och sen blev han en slags hjälte också kring 68-rörelsen, revolutionen. Det var ju också den där vevan som A Clockwork Orange kom. Och det hängde väl i någon mån ihop med att 1970 så fyllde han ju 200 år. Så då blev det extra mycket Beethoven. Men alltså för 68-rörelsen så var Beethoven faktiskt giltig hjälte. Mm. Och som sagt, i DDR så var han ju stor. Men sen 10 år senare så var det slut med det. För då var det en annan som puttade ner honom från piedestalen. Och det var ju Amadeus.
Just det.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.